Varsågod och sitt. Jag är helt... Det är fint när tårarna rinner. Man känner honom. Känner hans närvaro. Jag är jätteglad att se er igen, bröder. Det var 4 år sedan jag var här sist. Fantastisk kyrka och fantastiska bröder. Väldigt fin pastor, Tormod, du är. Många som älskar dig, många som uppskattar dig. Jag har många vänner, både i Sverige och runt om i Europa. Tack också för att inbjudan att få komma hit. Det är väldigt fint. Jag har fått en vers då, så jag ska läsa upp den. Det står så här i psalm 31, vers 15. Men jag sätter min lit till dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Jag var med om en ganska svår... Jag hade en väldigt, några riktiga vanskliga år. Det var familjetragedier, det blev väldigt mörkt. Mitt i det här mörkret så bestämmer vi oss för att laga en spelfilm om livet mitt. Och jag fick gå ner 27 kilo och spela mig själv. Så att jag låg på 1000 kalorier om dagen. Och tränade med min kompis Betts. Så det var ganska påfrestande psykiskt. Och sen när vi började laga den här filmen så det blev jag minne om alla de här. Det var egentligen bara tragedi efter tragedi efter tragedi. Fick vara i rummet när min flickvän, min käraste, tog livet av sig och dog, och jag skulle försöka väcka upp henne, och jag själv tog överdoser, och jag var kidnappad och fick pistol mot huvudet och alla sådana här saker som har skett på riktigt. Och så ska man spela det där, du vet, gång på gång på gång. Det finns en berättelse om Lots hustru i Bibeln som ni säkert har läst, att ser det inte tillbaka. Men faktiskt så var det en nödvändig resa för mig, för att ibland så har vi PTSD och vi har mycket traumer i livet, och vi brukar bara löpa från dem och tänka att det där var hände då och det påverkar inte nu. Men om du har knust hjärtat ditt och du har mer ett knust hjärta med dig i livet, så kommer det påverka dig. Och det var det som hade skett med mig då. Och efter den här inspelningsperioden som aldrig tog slut, och det var så mycket mörker. Min vän Einar blev skutt i huvudet mitt under inspelningen, och fick gå på hans begravning och sen tillbaka till inspelningen. Och det var väldigt mörkt, så jag glömde bort vem jag var, alltså den nya skapelsen. Så att jag började fastna i en depression, en svår depression. Och till slut så fann jag mig själv att jag satt och drack. Alkohol och Sebastian Staxet är en no-go-kombination. Jag ska inte ha med alkohol att göra. Men jag hamnade där i alla fall. Och så blev det i alla fall uppdagat. Och så fick jag komma på ett möte, och jag fick prata med folk, och det blev lite så här krishantering, och jag var inte närvarande, jag var inte där liksom. Och så fick jag träffa vissa religiösa människor också, det var inte så mycket nåde i alla fall, så kan jag säga. Så det gjorde att jag ännu mindre kände mig som en ny skapelse i Kristus, utan det kändes så som att det bekräftade att jag är en drittsäck, jag är en dålig människa och allt det här liksom. Mitt under det där mörkret som jag är hemma, så sitter jag och så ser jag på TV:n, och den heliga ande visar mig Alltså att det skulle komma svåra krigstider. Det vet de som jobbar med mig, vet att jag har sett det här. Vi har pratat om det, vi är flera som har sett det här komma. Och den 24 februari när det här skulle, alltså kriget bröt ut i Ukraina, så kände jag så här. Alltså jag satt och tittade på nyheterna och jag såg den här nöden som kom över gränsen till Polen. Jag såg en stor nöd som kom. Och det hände något. Helt plötsligt så kvicknade den här nya skapelsen till. Och jag bara grät och grät och grät och tittade. Och sa det här, vi måste göra något, sa jag till min kone. Vi måste göra något. Det är någonting vi måste göra. Jag kan inte bara se det här. Jag måste göra något. Och jag skulle egentligen vara ledig och allt sånt. Men så har jag den heliga ande säga till mig att jag ska åka. Den heliga ande säger till mig, åk. Så jag vänder mig till min kone och så säger jag så här. Jag upplever att jag ska åka. Och så säger hon så här, ja men jag har frid med det också, åk. Så jag ser på Instagram att en man som jag känner som heter Ben Fitzgerald, han driver en evangelist, en evangeliströrelse som heter Awakening Europe. Och jag ser på Instagram att han är där. Och jag skriver, jag ringer honom och säger, är du där? Han bara, jag är på väg till polska gränsen. Jag ska vara där och hjälpa till. Och då säger jag så här, okej, jag följer med dig. Och så säger han så här att ta med dig 5000 dollar och en stor bil och möt mig vid gränsen. Så säger jag okej. Och så börjar jag göra en insamling. Liksom. Inte via min organisation utan jag gör det. Jag skickar lite sms. En av de här människorna som jag skickar sms till, han heter Mikael Oskarsson och han är riksdagsman. Jag tänker han har säkert stor lön så han kan säkert vipsa lite pengar. Jag fick inget svar av honom men jag hade skickat i alla fall, jag är på väg. Så ringer jag till Kenneth, min trogna kompanjon och han ber också säga, ja, men vi åker. Och meningen är bara att vi ska åka till Polen. Så vi bokar flygbiljetter och åker till Arlanda. Då huskar jag på något att jag känner ju en vän i Polen. Han heter Marcin Augustiniak. Och vi möttes i Tyskland på Ben Fitzgerald. Det var Ben Fitzgerald, Reinhard Bonnke. Det var massa som hade en evangelistskola. Och jag åkte dit. Och det var på den skolan som jag fick tilltalet att starta Heart of Evangelism. Och det hände väldigt mycket där. Men under ett möte där jag hade blivit så fylld av den heliga ande så gick jag ut på gatan tillsammans med min nyfunne vän Marcin. Så gick vi ut på gatan och så sa jag så här, jag tror Herren vill se något till dig. Sa jag på engelska till honom, så sa jag så här, God will raise you up as a key person in Poland. För att han var polack. Och and people all over the world is going to come to you and you're going to be a key person during a very difficult time. Och han svarar, I live in England. Så jag bara okej, men jag upplevde att det här var Herren, vi får se då. Efter ett år så ringer han mig och så säger han, Herren har talat till mig, jag ska flytta till Polen. Jag bara wow, vart ska du flytta? Så säger han, jag ska flytta till Lublin. Så kollar jag på kartan, Lublin. Så åker och besöker honom. Jag bara, varför bor du här? Alltså det finns ingenting här. Det är alltså, det är som Steinkjär där. Så, typ som min pappa är från Steinkjär. Ja, men Leif Holstad, han sa Steinkjär, det är en by man kör förbi. Jag vet inte vad han menar med det. Men så att jag kommer dit och besöker. Men så försöker jag få honom att träffa pastorerna i Livets ord hela tiden. Jag bara, ni måste träffas. Så flera, två eller tre gånger tror jag, så får jag till dem att de möter varandra. Och de sitter och pratar. Jag bara, det är någonting Gud vill göra. Det är någonting Gud vill göra. Och så men det händer ju ingenting. Så när jag är på väg dit så skickar till flygplatsen, så skickar Ben Fitzgerald. Han bara, du ska bo i det här. Jag har typ så här 30 unga så här bibelskolestudenter. Och de ska bo på en så här dorm. Vad heter det? Alltså, Ja, typ där studenter bor tillsammans, så här, kollektiv. Du vet, jag är 37 år gammal, du vet. Jag bara tänkte så här, bo med massa överhypade så här 20-åringar. Jag bara, pass på det här, du vet. Så jag bara, jag ringer Marcin istället. Så jag säger så här, Marcin, vet du något bra hotell? Och så säger han så här, men jag bor precis vid gränsen. Du kan komma till mig. Så han möter upp oss och vi kommer dit. Samtidigt så är det en annan man som jag känner, en kompis till mig, han är pastor i Pinsemenigheten i Köpenhamn. Han heter Erik Andersson och vi har känt varandra länge. Han åker också till Polen. Vi vet inte om varandra, men det slutar i alla fall att vi alla möts hemma hos Marcin. Och han har också liksom hamnat hemma hos Marcin och fått, han har bara googlat och ringt runt. Och så helt plötsligt sitter vi alla hemma hos Marcin och vi bara, hur hamnar vi här? Så visade det sig att det var inte samma gränsstation som den här som Ben Fitzgerald var. De var på ett helt annat ställe, 3-4 timmar undan. Och vi var tillsammans, vi hade ingen aning om vad vi ska göra. Och så ber vi bara tillsammans, helig ande, öppna en väg. Och då säger jag så här, kan du samla alla pastorerna, alla ukrainska pastorer, alla polska pastorer? Och så sa vi ett möte. Under tiden som vi väntar på det här så ringer det en läger till mig, en överläkare. Han presenterar sig och säger, ja hej, mitt namn är överläkare Magnus Langgren och... Tänk, vad är det här? Vad vill han mig? Så säger han så här, jag har fått ditt nummer av Mikael Oskarsson. Det var den här riksdagsmannen. Det är nämligen så att vi har en stor lastbil med medicin som vi försöker få tillåtelse att få in i Ukraina. Och vi går i den vanliga vägen genom den svenska regeringen, medicinverket och så. Men så jag ringde Mikael Oskarsson för att kolla om han kunde raska på processen lite. Och då sa han så här, regeringen kommer ta för lång tid, men jag staxet är på väg ner, så att pröv med han. Så han ringer mig och så säger jag så här, hallå? Så säger han så här, ja, vi har en medicinbil, Mikael Oskarsson har sagt att du kanske kan hjälpa till. Och jag svarar, så, yes, det där fixar jag. Och jag tänker ju bara så här, det här måste vara Gud. Så att hur jag ska fixa det har jag ingen aning om. Men jag svarade bara ja, du vet, i tro. Ja, jag löser det. Skickar den, vi tar den från Polen in i Ukraina. Så nu när jag kommer till det här mötet den här kvällen tillsammans med alla de här pastorerna i Polen, så visar det sig då att jag har ju något med mig. Jag har en lastbil med medicin. Så då det blir lite mer power än att bara komma dit med en tanke eller en idé. Så säger, vi måste få in den här lastbilen i Ukraina. Och alla tycker att det är en jättebra idé och säger, oh, men vi, du vet. Så börjar den heliga ande lasta ner en hel karta här inne. Så jag säger, jag har smugglat droger lite när jag var yngre. Men jag har aldrig hållit på att smuggla medicin. Det vill säga också droger. Men inte den här omfattningen. Men jag har inte varit på den nivån. Så att jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag kände att vi måste ha ett logistikcenter. Så vi får tag på borgmästaren i Lublin. Och vi går och har möte med honom. Vi börjar leta efter ett logistikcenter. Jag vet inte än vad jag ska göra. Men det är bara det enda jag kan tänka på är ett logistikcenter. Så vi hyr en stor lokal. Jag har inga pengar till lokalen eller någonting. Jag har liksom 50 000. De har jag typ redan spenderat. Så jag bara, vi tar den här lokalen. Och så går vi till, har det där mötet med de här pastorerna. Och så sitter alla och pratar. Och så säger de så här... Okej, vi gör det här. Vi startar en organisation. Vad ska den där organisationen heta? Och så frågar de mig. Och då säger jag Christians for Ukraine. Och så säger alla, okej, Christians for Ukraine. Ja, men det är bra. Okej, vem ska köra in lastbilen? För vi måste ha, vi har en chaufför, någon måste följa med chauffören. Och det här var alltså fortfarande februari. Förstår du? Så att det är liksom, det har precis hänt. Så ingen säger, jag vill åka in, jag vill resa in. Så vad gör jag? Så jag känner ju så här, igen, åk från Herren. Men så tänker jag, jag kan inte åka. Och så sitter jag och brottas med beslutet. Då kommer en man, helt sjukt, en ukrainare som bor i Norge och som är i Polen, som heter Peter från Bergen. Så han kommer och sätter mig bredvid och så säger han så här: "The Lord showed me that you're wrestling with a decision." Alltså, Herre visar mig att du brottas med ett beslut. Och han säger: "Jag är med dig, det är okej." Du vet. Och då svarar jag bara: "Okej, I go." Så dagen efter det så sitter jag alltså på väg in i Ukraina. Jag tänkte, hur gick det här till? Och du vet, jag var den enda i tullstationen. Det var jag och en amerikansk sniper som var på väg in i landet. Alla andra var på väg ut. Så när jag åker alltså på den här långa vägen så ser jag alltså bil efter bil köra jättesnabbt åt det hållet. Och ingen bil åker åt det hållet. Och det var kolsvart. Och jag tänkte, det här är speciellt. Så att den första jag möter är en man som heter Rudy. Han är också en läkare. Jag möter honom inne i ett logistik, eller det är typ inne i ett, det ser ut som ett söppelförråd ungefär. Och det ligger några kartonger medicin, det ligger skitiga kläder, smutsiga madrasser, alltså det såg hemskt ut. Och det var dit vi skulle skicka den här lastbilen. Så helt plötsligt så tar jag in Rudy in på ett rum och så hör jag den helige ande lasta ner massa saker. Och så sa jag: "Nu kommer det medicin, du måste ha kölerskap, du måste separera hela den här operationen med kläder och sånt bort från dig. Du är läkare, du ska hitta ett team med medicinare, sådana som är ute. Du kan inte ta volontärer, du måste betala dem, vi fixar lönerna." Och jag har ingen aning vad jag säger, för att jag har aldrig sysslat med det. Jag har tagit medicin, som jag vet inte vad jag säger. Jag bara sitter och säger det här till honom. Och han ser ut som en liksom rädd liten pojke, en ung pojke. Han är inte mycket för världen, men jag visste inte att det var en David som jag hade hittat. Så åker vi dit och så börjar jag åka in och ut ur Ukraina. Vi börjar bygga upp den här organisationen. Vi är alltså uppe på 300 ton medicin nu. Rudy förser medicin till över 200 sjukhus inne i Ukraina, över 300 militäranläggningar. Han skickar läkare på utbildning, han utbildar hela städer i hjärt- och lungräddning. Det är en så sinnessjuk historia som rullades upp framför ögonen på oss. Jag tänker så här att det här, men jag sätter min lit till dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Kanske det fanns människor då som tyckte att nej, men nu har du fallit. Nu må du ta det med ro. Nu har du gjort något dåligt. Nu må du inte jobba. Men du vet, Herren, han såg någonting annat. Och det är så han gör med oss. Han ser potential där alla andra ser problem. Om du har skuld och skam eller känner gäld eller vad det är och tänkt så här: "Ja, jag fick ju en chans av Herren och sen har jag svikit han och nu så är jag diskvalificerad för all framtid." Allt det där är mänskligt. Herren vet att vi alla bara trasiga, knuste människor som är desperat behov av hans nåd. Han har ju nåd för oss varje dag. Jag älskar den här psalmen också. Jag ska läsa upp den här. Den här: "Herren är min hyrde, jag manglar icke noe. Han lade mig ligga i gröna ängar, han leder mig till vann där jag finner vila. Han ger mig nytt liv, han för mig på rättfärdighetens stier för sitt namns skyld. Om jag än skulle vandra i dödsskyggens dal fryktar jag icke något ont. För du är med mig, din käpp och din stav, det tröstar mig. Du däcker bord för mig, lika föran mina fiender. Du salver mitt hode med olje, min bägare rinner över. Bara godhet och misskunn ska följa mig alla mina dagar. Och jag ska bo i Herrens hus genom alla tider." Han är god. Han är god mot oss jämt. Och synden är sitt eget straff. Alltså när vi gör fel och vi är födda på nytt, så vi, vi mår ju dåligt av det. Det är ingen av oss som gör fel och tycker att åh vad bra det här kändes. Det här följdes gott att göra fel. Det gör det ju inte, utan man plagar ju sig själv. Och det. Herren vill ju lyfta av de där bördorna från oss så att han kan bruka oss. Och han, det är det han gör. Han qualifies the disqualified. Och jag har sett ännu mer. Så nu när jag åkte in i Ukraina på den sista resan, så var det samma sak där. Då började vi få lite ont om ekonomi. Och då sa ekonomiavdelningen så här att du kan inte spendera, alltså samla inte bara in pengar till Ukraina, det behövs pengar här i Sverige också. Men om man, jag har varit 10 resor in i Ukraina. Jag var i Borodjanka, de drog ut 40 lik om dagen från rasmassan när jag var där. Jag har stått och hållit blodiga barnkläder och i mina händer, du vet, det gör något med en att se ett sånt där krig. Och det är väldigt vanskligt att säga så här, nej men jag ska samla in pengar till något annat nu, eller jag ska göra något annat nu. Nej, du vet, jag har ju vänner där, och så att jag kan inte lämna dem i. Nej, det går inte, du vet. Jag är inte uppfostrad så. Och så innan jag ska åka, så vi har nästan inga pengar, så vi behöver pengar. Då är det alltså några bönedamer som är ute. Och de har satt traktater, du vet, så de går och evangeliserar i Göteborg och så här, som Kjell Halltorp. Känner du Jesus? Ja, sånt. Så de är ut, och så kommer en gammal man, en 80 år gammal man på gatan, och så säger han, jag tror på Jesus, men jag har sån nöd för Ukraina. Jag har sån nöd. Och så säger de så här, men vi känner en kille, Sebastian, han är där och hjälper till. Jag skulle kunna prata med honom, men jag har ingen mobiltelefon och jag har ingen mail, så han får ringa hem till mig. Och så får jag ett hemnummer, det är ganska uvanligt. Och så de skickar ett sms till min kone som säger, hej Isabella, du kan be Sebastian ringa hem till den här gamla mannen och prata om Ukraina. Du vet, on top of everything else. Liksom. Så man kommer hem sliten efter en dag och så ser man det där. Jag ska ringa här. Så jag väntar lite och ringa. Det väntar några dagar. Sen efter en dag, eller några dagar, så ringer jag till den här gamla mannen. Och så säger han, ja, jag har ju ingen aning om vem du är och vad du håller på med. Men jag vill höra lite om arbetet, och jag vet ju inte om ni är seriösa och allt sånt. Och jag försöker prata lite med honom, och så tänker jag har en gammal gubbe också i mitt team som heter Janne Lund. Han är bra på att prata med de här, han är väldigt trovärdig. Så jag ber Janne ringa till den här gubben. Och de pratar. Så ringer Janne upp mig. Klockan är 8:30 på kvällen. Jag har jobbat sedan 7 på morgonen. Och så säger han, ja, han vill ha en broschyr om arbetet i Ukraina. Jag sa, men Janne, vi har inte gjort någon broschyr. Nej, men gör en broschyr då. Och så säger han, och han kan inte få den på mail för han har ingen data, så du får skicka den på post. Så jag ringer Kenneth igen och säger, Kenneth, vi måste fixa. Vi sitter till 12:30 på natten och skapar en broschyr. Och sen så säger jag, Kenneth, skriv ut den här imorgon och skicka till honom. Så skickar jag till honom. Och sen precis innan vi ska åka till resan så ringer jag den här gubben och frågar, fick du broschyren? Ja, tack så jättemycket. Det såg så fint ut. Jag var på postgirot och satte över 1 miljon kronor. Ja. Så jag åker till Ukraina med den här miljonen då, och så sitter jag och möter alla vänner och så sitter vi och pratar. Och så du vet, vi Bachmut och de här Donetsk-regionen och där, det är väldigt mycket svält. Det är gamla människor, vi har sett så många gamla människor som kommer, och vi har varit och delat, vi gjorde en massa kaminer och så att de kunde elda för att de inte skulle frysa ihjäl i vintras. Så väldigt mycket gamla människor utan någonting. Så det är hemskt. Alltså, du kan inte ens föreställa dig. När du parkerar bilen, de kollar om du har smulor i bilen som de kan få äta. Alltså, det liksom, förstår du? Det träffar den på ett annat sätt. Så när vi där i alla fall, så börjar vi prata om att starta bagerier. För jag tänker så att vi, så i alla fall, vi sitter på ett möte, vi säger nu ska vi starta 5 bagerier, 5 olika av de här distrikten. 5 bagerier, vi ska ut med 500 000 bröd och gratis och bara dela ut det till de som svälter. Och vi ska kalla det Bread of Life Bakery, det är ett bra namn. Ja. Och ja, men så det här projektet skulle kosta 1 miljon. Kommer jag så att säga, ja, men jag tar den här kostnaden, ni får det här, ni räknar med den här miljonen, jag har fått den, så det är lugnt. Men så kommer vi på nästa möte med Rudy, den här läkaren. Och då är det en kvinna i Oxford som har, alltså hon har en, tagit fram en väska för läkare, alltså i skyttegravarna. Alltså det är väldigt många av soldaterna som dör på grund av att de blöder ihjäl, och det, de har inte, alltså, de har inte ordentlig hjälp där. Det finns ju, de har en del tourniquets och sånt, men de har inte alls den medicinen som de skulle behöva, och därför dör väldigt många soldater. Så hon, den här kvinnliga läkaren, hon har tagit fram en backpack då, som och så är det en massa läkare i Oxford och en kille som heter Peter Saunders, som är, alltså han är ledare för kristna läkare över hela världen. Han är så här, en riktig så här top dog. Så de håller på med det här, men det är ganska dyrt. Det kostar 14 000, alltså en sån här svenska kronor då. Ja, det är väl typ samma som norska. Mellan 13, 14, 15 000, beroende på vad man har i den, för en väska. Och de hade fixat 10 väskor. Och så kommer jag på det här mötet, och så igen så känner jag att den heliga ande är på mig. Och så säger jag, så sitter det läkare, alltså i en svenska finansmän, läkare, en av Sveriges största finansmän är med. Det är så här Zoom-möte, så alla sitter där. Och jag ska egentligen bara sitta där i rummet och inte säga något, men då säger Rudy så här, I want you to speak, I want you to speak. Och så ställer jag mig där framför alla dem och så säger jag så här, I think we should have 500 backpacks. Och det, så räknar jag huvudet, jag väntar, det här är 7 miljoner, vad säger jag för något, du vet. Ja, men en av de där svenska finansmännen, han hade gett 1,5 miljon till medicinen då. Så jag bara, men jag bara, and to prove that I'm not just talking, I will transfer $75,000 to you, Peter, today. Så skickar vi den här, vi skickar $75,000 till honom också. Och sen kommer jag, alltså hem från den här resan, så tänker jag så här, oj, vi skulle behöva mer pengar, vi skulle behöva mer pengar. Och så bara, nu är jag överlovat, jag har gått över budget. Så jag bara, ja, så att, men jag skickar i alla fall en avstämning. Jag skriver ut allt som jag gjort, tar bilder och sånt och skickar till den här gamla mannen och säger tack liksom för att du har varit med och hjälpt oss. Och så ringer han upp. Jag blev så glad av det där brevet, så jag var på postgirot idag igen och satte 1 miljon till. Och då ringer jag till Peter Saunders, den här liksom världskända läkaren, och så säger jag till honom så här, what are you doing? Och precis då satt han och skulle beställa 60 väskor. Och så sa jag, stop, you can't order 60. Och då sa han, what happened? Så jag bara, order 120. Och dubblade liksom. Och han blev, så han bara, wow, this is incredible. Och sir, I must ask you, what do you do? Alltså han kallar mig sir liksom. Det var fint. Så jag bara, så svarade jag honom, I used to rob banks. Och då skrattade han, och precis som ni, och han bara, jag bara, it's true, jag bara, but Christ redeemed me. Och då säger han, Christ redeemed me too. Och så börjar vi prata med varandra. Och så säger han så här, han bara, det är så fantastiskt att jag har mött dig och att jag har kunnat göra det här. Och du vet, vi har kunnat skicka läkemedel under sen kriget började, så har vi koordinerat insatser från Skottland, från Norge, från Finland, från Italien, som börjar räkna upp hur många länder som helst. Och så säger han så här, all thanks to this wonderful organization called Christians for Ukraine. Och så säger jag så här, Peter, vet du hur Christians for Ukraine kom till? Och så säger han, no, I have no idea. Is this guy called Martin I have contact with? Jag bara, yeah. we were sitting in a kitchen in and said, what are your organization called? Christians for Ukraine. Och så började han skratta, och så såg han hur Gud hade bara penslat ihop det här mästerverket. Och nu står jag och berättar min del, men om du pratar med vem som helst som har varit med i den här operationen, så har de en lika spännande historia att berätta, hur Gud, det är liksom, det är han som gör det. Och det som jag ville, varför jag ville dela med er det här med er idag, är för så här att det var på mitt sämsta, alltså jag har stått och känt ett stark i salvelsen och allt många gånger, men det var när jag var som absolut svagast och kände så här, min karriär i kyrkan är definitivt över, typ. Det var den känslan jag satt med, och då hörde jag den heliga ande säga go, och så kan jag, ja. Det är en god Gud vi tjänar. Men jag sätter min lit till dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Du är min Gud. Jag har fastnat på det här på senaste. Och bara kunna säga, min Gud. För det är faktiskt inte... Tormo, du har inte ensam rätt på Gud. Nej, det har du inte. Fast du är pastor. Nej, utan vi alla har honom. Förstår du? Min Gud som jag litar på. Min Gud som jag... lita på. Han är så god. Så ta det här som en uppmuntran. Och alla behöver inte åka in till Ukraina. Jag är lite skadad också för det livet som jag har levt. För att de säger, de här ukrainska pastorerna, de säger till mig, yes Sebastian, Ukraine needs Sebastian, but we know you by now and you're crazy, so we say Sebastian needs Ukraine too. Så alla kanske inte behöver gå den vägen. Men det kanske finns någonting i ditt liv som du kanske känner dig diskvalificerad för att göra. Kanske är det själavård. Kanske är det att be för människor. Kanske har du gjort någonting som du skäms över. Som du känner skam över. Men den där skammen, den kommer inte från Gud. Den bar han på korset för 2000 år sedan. Så att det är inte det perfektas evangelium. Det är de svagas evangelium, de räddas evangelium, de misslyckandes evangelium, de trasigas och de som gör fel. Det är därför vi behöver Gud. För att om vi klarade oss utan honom, om vi klarade att vara rättfärdiga och bra och aldrig göra fel, vad ska vi då med honom till? Vi kan läsa om de konflikterna. Och de som hade det tankesättet, som går under fariser och skriftlärda i evangelierna, och kan se hur Jesus gång på gång krockade med dem. För att han sa, ni tränger inte ens mig. Ni tror, eller ni tränger mig, men ni tror att ni inte tränger mig. Så låt det inte, om jag inte blev diskvalificerad under en svår tid i mitt liv. Jag har rest mig, jag har fått gå i terapi, jag står stadig idag. Men det står med han. Och den rättfärdiga faller 7 gånger, men Herren reser honom upp igen. Och har du fallit och känner du dig diskvalificerad, så kom ihåg, husk på det, du är icke det. Han har inte gett upp hoppet om dig. Han älskar dig och han vill bruka dig oavsett vad det är du ska göra. Gud välsigna er. Amen.